Fader, vi tackar dig för din nåd, för att ditt namn är värdigt. Herre, just nu när vi står eller sitter eller ligger inför dig, så vill vi bara bekänna: du är Messias, du är Herre, du är konung. Vi vill stå i den här urbekännelsen att vi tillhör dig. Att du är Herre över liv och död, du är den första, du är den sista, du är alfa, du är omega, och vi är dina barn. Tack Jesus Kristus för att du har byggt en plattform i våra liv under de här dagarna. Och nu får vi sändas ut härifrån idag i glädje, med frimodighet. Inte för att vi är något speciellt, men för att du Jesus är så ruggigt speciell. Du är vår frälsare, du är vår Herre, du är vår broder och vän. Du är den som har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Så nu förankrar vi oss djupt i dig. Genom tron, Herre, och i din nåd. Tack Jesus för att du rör vid våra sinnen nu också under ordets förkunnelse. Och när vi firar nattvard tillsammans. Du talar till oss som ett folk, Herre. Som har en Herre och en Gud. I Jesu namn, amen. 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 Fantastiskt. Oj, vad gott, hörni, att äntligen få predika. Det har varit ett lidande att sitta här under de här dagarna och lyssna till andra. Nej, alltså, nu är det så här att det här är ju faktiskt, det här är ju sändningsmötet. Jag tror att Gud bygger någonting under en konferens. Vi är inte konferensfixerade, vi är inte mötesfixerade, vi är Kristusfixerade och Kristuscentrerade. Men det finns en orsak till att Guds folk redan under gamla förbundets tid samlades till högtider, till att Kristi kyrka har samlats till konferenser. Därför att Gud gör någonting när vi kommer tillsammans. Och jag måste ärligt säga, i all ödmjukhet, fast det är vi som har planerat det här, att den här röda tråden har varit sällsynt tydlig under de här dagarna. Och det fyller också mig med en stor frimodighet idag, för att på något sätt så känner jag att den här predikan kommer att knyta ihop alla de här övriga budskapen. Det är nämligen så att många av er vet ju att jag var ju och klantade mig lite här i mitten på mars. Jag föll 6 meter, fick en fraktur på ryggraden, bäckenbenet, klöv min vackra näsa som de gjorde ännu vackrare och lite andra. Och ett ruggigt stukat självförtroende. Det kom jag ut med därifrån. Och man är ju inte så skärpt då när man ligger där. Jag var en vecka på sjukhus, sen var jag ett antal veckor hemma i sängen. Men där fick jag ett ord faktiskt, ett bibelställe som kommer att ligga till grund för den här predikan. Och det knyter ihop egentligen hela konferensen som jag upplevde. Och då i början när jag låg där, så jag visste ju inte om det här var en frukt av liksom en kombination av cocktailen Targinico och Arcoxia och Panadol, eller om det var den helige ande. Men under den här konferensen har jag insett att det var den helige ande faktiskt. Så nu skjuter jag direkt in i Guds ordet här från Apostlagärningarna 22. Vers 6-9. Och där finns nämligen två väldigt, väldigt viktiga frågor som aposteln Paulus ställer till Jesus själv. Det finns åtminstone 3 återgivningar i apostlagärningarna av Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus. De ger lite olika vinklingar, de kompletterar varann. Men de här två frågorna som framträder här i apostlagärningarna 22 när han talar till folket i Jerusalem. Och där då så säger han någonting väldigt viktigt. Han har berättat liksom vart han var på väg, vad han hade i sinnet. Och så återger han den här dramatiska situationen när Jesus själv uppenbarar sig för honom. Vers 6 i Apostlagärningarna 22 och till vers 9. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen, strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sade till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: vem är du, Herre? Han svarade: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset, men uppfattade inte rösten som talade till mig. Jag frågade: vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. I en kort predikan så får man ju absolut aldrig med alltihopa från A till Ö och det man vill säga. Men jag tror att det finns två kärnfrågor som Paulus berör här när vi talar om mobilisering. Och jag skojar till det lite innan, men jag måste säga att jag har fått otroligt mycket av all förkunnelse, av all undervisning under de här dagarna. Vi har bandat alltihopa. Ta del av det och se till att era församlingar och vänner får lyssna till det här. För det finns något oerhört viktigt i alltihopa. Men det som Paulus möter här, det är de här två sakerna som vi behöver ha i balans. Vet ni att det absolut svåraste för dig och mig som kristen, det är att vara i balans? Nej, men det är det. Alltså balans är otroligt viktigt. Jag sa inte lagom, men jag sa balans. Balans är oerhört viktigt. Vi måste vila i barnaskapet och vi måste förstå att vi har en Guds rikes funktion. Annars så blir vår vandring skev. Vår relation till Jesus och till medmänniskorna och framförallt vårt förhållande till uppdraget blir skevt. Men här så ställer Paulus en oerhört viktig fråga för det första. Han frågar, vem är du? Vem är du? Och Jesus är ganska tydlig. Han säger, jag är Jesus. Jag är Jesus, den som du förföljer. Och det här är väldigt viktigt, kära vänner. För allting börjar med frälsningen, med barnaskapet. Med det förbund som vi finns i Jesus Kristus. Om vi ska mobiliseras och kunna vandra med frimodighet utan att ständigt gå under fördömelse, så måste allting börja med det här. Vi är frälsta av nåd genom Jesu verk på Golgata kors. Vi har fått söners och döttrars rätt. Vi är iklädda hans rättfärdighet. Och allting utgår från det. Allt annat utgår från det här. Och där så började Paulus liv, men att han förankrades i barnaskapet. När Jesus sa, jag är Jesus, den som du förföljer. Så var det ju ingen liksom, det var ju inte att Paulus då plötsligt började från scratch. Han var ju en oerhört driven teolog. Han hade förföljt de kristna för att han hade kärskådat deras budskap och inte höll med. Han hade vuxit upp under Gamaliels fötter. Så han visste precis vad det handlade om. Men han trodde inte det här var på riktigt. Han trodde det var en villfarelse. Åtminstone ett våldsamt hot. Men när Jesus säger, jag är Jesus, den som du förföljer, så smäller det till. Plötsligt händer någonting. Och han förstår, okej, från och med nu så kommer livet aldrig att vara detsamma. Och det är här som jag vill bara ta oss med på den här resan. För när vi talar om mobilisering, när vi längtar efter rörelse, när vi längtar efter förändring, så börjar också det med Guds initiativ. Vi tänker kanske, nu ska vi tagga till oss, nu måste vi göra det här och det här. Ja, om du tänker det, då har Gud troligen rent talat till dig om att du behöver tagga till dig och göra det här och det här. Vi blir så otroligt stolta över våra uppenbarelser, men allting börjar med honom. Det börjar med att han verkar i våra liv och vi agerar och går på det här. Allting startar med Guds initiativ. Aposteln Johannes säger i sitt första brev att detta är kärleken. Kapitel 4, vers 10 och sen vers 19. Han säger, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud först, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Han säger, vi älskar därför att han först har älskat oss. Kära vänner, vi måste alltid börja där. För orsaken till vår berg- och dalbana i våra kristna liv, för den finns i våra liv. Orsaken till de här nedstämda momenten, till fördömelsen, det ligger i det här. Att vi med jämna mellanrum halkar ur barnaskapet. Att vi inte förstår att vi är Guds barn från början till slut. Han har älskat oss. Han har frälst oss. Och har han frälst dig, så finns du där i hans hand. Det är en oerhört, oerhört trygg plats. Paulus säger i Romarbrevet 8, vers 1, att så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ett helt otroligt ord. En annan översättning säger, så blir det nu ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Ingen fördömelse i Kristus. Och ändå är det någonting av det vanligaste vi går och bär. Är det någon, sen du blev kristen, som någon gång har känt ett uns av fördömelse? Låt oss ha lite handuppräckning, ni håller på att somna, säger jag. Okej, Mats Jedda har känt fördömelse, det visste jag. Och några till här. Nej, jag skojar. Men i alla fall. Men faktum är, om vi går omkring med fördömelse, så bär vi någonting som inte finns. I Kristus. Det finns ingen fördömelse i Kristus Jesus. Det är en känsla, det är en upplevelse. Men fördömelsen, den är utraderad. Fällande domen är utraderad i Kristus Jesus. Det blir en dom, självklart. Men du är rättfärdig. Du är redan befriad. Han tog domen på korset. Och det här behöver få ta hissen 38 centimeter från vår hjärna in i vårt hjärta. För att vår vandring inte ska vara att en morgon så vaknar du, ser dig i spegeln. Håret ligger slätt och fint och det är juligt att vara kristen. Följande morgon ligger det inte så slätt och fint och det suger att vara kristen. Vi halkar ur barnaskapet, helt i onödan. Vi tillhör honom, vi är hans. Johannes 10, jag vill bara lägga ut mattan med det här. För att Paulus ställde de här två frågorna och det bar honom genom livet. Ser vi hans undervisning i breven, och de är många, så ser vi att han levde i den här balansen. Mellan vem är du och vad ska jag göra? Och i Johannes 10 så säger Jesus så här, vers 27-30, jag läser därifrån. Vad har vi den nu då i den här Bibeln? Jo, så här säger Jesus, Johannes 10, 27-30. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Det här är oerhört viktigt. Jesus säger, ingen ska rycka dem ur min hand. Och ingen ska rycka dem ur min fars hand. Så det är som dubbel bekräftelse. För han säger, jag och fadern är ett. Och det här är jätteviktigt att vi börjar här. Det här är den mest fasta, den mest viktiga förankringen vi har, och det är den som vi utmanas mest i. Faktum är, kära vänner, att de här enkla, simpla kristna sanningarna är de som vi har svårast med. Det är de som vi sliter mest med. Det är därför som det emellanåt kan vara den här uppförsbacken. Men låt idag den helige ande förankra dig i det här. Att Jesus säger, det som fadern har gett mig, ingen ska rycka dem ur min hand. Ingen ska rycka dem ur faderns hand. Så när du går härifrån idag, du vill finnas i en rörelse, du känner dig lite utrustad, kanske du förstår att jag är sänd och mobiliserad, så handlar det inte om att imorgon så känns det lite sämre och då var du inte så mobiliserad och du är inte ett gott Guds barn. Det har ingenting med det att göra. Vår position är i Kristus. Vi är hans barn hela vägen. Oavsett hur det känns, oavsett hur vi lyckas. Jag menar, misslyckas vi, okej, streck, happens. Vi stiger upp och försöker på nytt. Inte någon värre med det. Teke välle sattu, säger finnarna. Den som gör någonting misslyckas. Så är det bara. Men man kanske lyckas också. Och det här blir oerhört jobbigt om vi inte har en grundförankring i att vi är Guds barn. Om vi har vårt värde i vad vi gör, om vi har vårt andliga självförtroende i att vi tycker vi har seger för Kristus. Många gånger kan vi inte bedöma vår frukt ens. För många av oss är det först i himlen vi förstår vilket inflytande de gärningar vi gjorde, den kärlek vi tjänade med. Det är först där vi förstår. Det är därför det är så viktigt att vi är rotade i barnaskapet. Sen så säger Jesus någonting viktigt i sammanhanget Johannes. Han säger, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och här kommer vi till Paulus andra fråga, för att han börjar med det viktigaste, vem är du? Men när han förstod, nu är det den uppståndne Kristus som talar. Nu är det mannen från Nazaret jag har mött. Då fanns det bara en enda vettig respons. Och det var, vad ska jag göra, Herre? Men det följer på barnaskapet. Det följer alltid på barnaskapet. Han frågar, vad ska jag göra? Och det här är en enormt viktig fråga. För det handlar om funktionen i Guds rike och för Guds rike. Och där behöver vi vara förankrade i Kristus. Men också insikten att vandringen som Guds barn handlar om att vara salt och ljus i världen. Det handlar inte om att vandra i en passiv tro. Vet ni, Jesu bror Jakob var lite halvt elak när han talade om den passiva tro. Vet ni vad han sa? En sån tro har också de onda andarna. De vet att Gud finns. Och de darrar. Många människor går omkring och vet och tror att Gud finns utan att darra. Det har åtminstone demonerna förstånd att göra. Men vi kallar det att finnas i en passiv tro. Utan vi kallar det att vara salt och ljus i världen. Jesus säger i bergspredikan Matteus 5, vers 13 och 16 att ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta så duger det ingenting till. Ni är världens ljus, men om man sätter under käppa så gör det ingen nytta. Man säger, men ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Han säger, låt därför ert ljus skina så att människorna ser era goda gärningar och prisar er. Nej, prisar er fader som är i himlen. Så vi kan släppa också den där österbottniska och varför inte åländska och nyländska rädslan att tänk om jag blir upphöjd. Knappast. Gör du någonting vettigt i Jesu namn så nog förstår folk att det är Gud som gör någonting genom dig, eller hur? Det förstår de. Så vi behöver gå omkring och vara så rädda att göra någonting för att vi ska få äran. Jag tror det är en liten undanflykt, ja. Faktiskt. Vi är hans barn. Vi är kallade att vara salt och ljus i världen. Paulus säger i Efesierbrevet 5. Bli då hans efterföljare som hans älskade barn. Han utgår från samma sak. Vi är hans älskade barn. Bli då hans efterföljare. Förr var ni mörker. Nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Allting utgår från vad Jesus har gjort. Vad han har gjort oss till. Hans barn, rättfärdiga i Kristus, utrustade med den helige ande. Lev då som ljusets barn. Och om ni har lyssnat under den här konferensen, och det tror jag ni har gjort, så förstår ni att det är de här båda aspekterna som är så oerhört viktiga. Och det är de här båda aspekterna som har kommit fram i undervisningen och i talen här. Den ena aspekten kan inte tänkas eller fungera dynamiskt utan den andra. Vi behöver leva i förbundet och vi behöver finnas i Guds rikes funktion. Samtidigt, inte en vecka i det ena och då gör vi ingenting för vi njuter bara av att vara Jesu barn. Den andra veckan flänger vi omkring och våldsamt och försöker vinna världen för Kristus. Men vi glömmer barnaskapet så vi blir så ledsna att det inte blir till någonting. Förstår ni min poäng? Jag kan vara övertydlig emellanåt, jag vet. Men i alla fall, båda två behövs. Det är så oerhört viktigt. Varandet och görandet. Det hör ihop när man är ett Guds barn och en Jesu lärjunge. Så låt oss undvika att fastna i något av de här dikena, om det är möjligt. Martin Luther lär ju ha sagt, och pingstvännerna tillskriver det Levi Petrus, och det är säkert också sant. Men lär har sagt så här, att den enda gången som de kristna faktiskt är mitt på vägen, det är när de är på väg från ett dike till det andra. Och det här är tyvärr allt för sant. Att det är liksom, där vinglar vi på. Men jag tror att vi finns en tid när det är hög tid att sluta vingla. För världen är så förvirrad, så vi har inte råd att vara lika förvirrad. Därför måste vi vara förankrade i barnaskapet. Ingen kan rycka dem ur min hand. Där finns vi, rättfärdiggjorda i Kristus. Men då blir den naturliga följdfrågan, eftersom han kom för att världen ska få lära känna honom, då blir vår följdfråga som hans folk, eftersom han är huvudet och vi är kroppen. Frågan blir, vad ska jag göra, Herre? Vad ska jag göra, Herre? I Johannes 20, vers 19, jag tror det var Kjell Birkeland som hade oss att samtala kring det här bibelsammanhanget, så står det att judarna gömde sig efter Jesu korsfästelse, så gömde de sig, ja, efter hans uppståndelse också för den delen, så gömde de sig av rädsla för judarna. De var livrädda. Och då kommer Jesus in där i det här något beklämda sammanhanget och säger, frid vare med er. Och så andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Där börjar någonting. De kom inte helt loss ännu. Men efter att den helige ande faller på första pingstdagen, då var alla begränsningar borta. Och det är så fascinerande att det handlar ju bara om några dagar. Så den här skaran som i Johannes 20:19 är bakom låsta dörrar, rädda för judarna, så står det i Apostlagärningarna 4 när efter pingstpredikan och det blev ju omedelbar förföljelse. Efter pingstpredikan står det där att Petrus och Johannes, de var släpade inför stora rådet. Och de stod där och förkunnade Kristus inför judarna. Med risk för sitt liv. Och det står där i vers 13 i Apostlagärningarna 4 att de blev förvånade när det var enkla fiskare som var så här frimodiga. Som bara någon dag innan hade stått och varit livrädd. De blev förvånade när de var så frimodiga. Men, står det, så kom de ihåg, kände igen dem, att de hade varit med Jesus. Och där fanns förklaringen. De hade varit med Jesus. De hade fått tag i den helige ande. Det är så här att den ande som föll, och det här är väldigt viktigt. Den ande som föll, så var barnaskapets ande. Romarbrevet 8:15 säger att ni har inte fått slaveriets ande, utan ni har fått barnaskapets ande. Inte så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, Fader. Så anden som föll var inte bara kraft. Det var den. Men det var också barnaskapets ande, för att de skulle finnas i det här balansen som barn och i kraftutrustningen för funktion. Tycker jag är ganska fascinerande. Barnaskapets ande samtidigt som det är kraftens ande. Och denne ande ger frimodighet. Det är inte kraften som ger frimodighet, vill jag påstå. Jag droppar den bomben här nu på missionskyrkans sista dag i högtiden. Det är inte kraften i första hand som ger frimodighet. Det är förståelsen av att vi är hans barn. Tänk när Sadrak, Mesak och Abednego, Inge ugnens hetta stego, som man sjöng på söndagsskolan. Vilket jag aldrig var på när jag var barn. Men jag har förstått det, att de som har varit i söndagsskolan sjöng så. Sadrak, Mesak och Abednego, de vägrade tillbe kungen på Nebukadnessars staty. Han sa okej, då grillar jag er. Kastar er den brinnande ugnen. De sa okej. Vår Gud har makt att rädda oss ur den här ugnen. Men, det ska du veta, sa de mot Nebukadnessar, även om han inte gör det, så vägrar vi tillbe din staty av guld. Det är barnaskapets ande. Skulle de bara ha haft kraft, skulle de aldrig ha sagt det. För viljan och behovet att rädda sitt eget skinn skulle ha tagit över handen. Men de visste att vad som än händer, blir vi promotade till himlen, det kan bara bli bättre. Gud har all makt att rädda oss från den här brinnande ugnen. Men även om han inte gör det, så kommer vi aldrig att böja knä för avguderiet. Det är ganska starkt, eller hur? Och det är barnaskapets ande som ger den här frimodigheten. Den förankrade identiteten i Kristus. Och samtidigt så var det kraften från höjden som gav den förmåga från Gud till funktion. Till att leva naturligt, övernaturligt. Det är ju det vi vill göra, eller hur? Vi vill vara människor av kött och blod. Det vi vill att det ska gå och tala med oss, eller hur? Att vi inte är uppe i molnen någonstans, liksom jorden anropar, eller himlen anropar jorden, vilken väg den nu går. Vi vill ju vara vanliga människor, men vi lever ju samtidigt, tror vi, ett övernaturligt liv. Vi har en uppkoppling, vi har en utrustning, vi har en kraft som den här världen inte har. Och som gör att vi har smash-läge i den här tiden. När folk inte vet skillnad på höger och vänster. Så tillhör vi ett rike som inte kan skakas, säger Hebreerbrevet. Vi har barnaskapets ande. Vi har hans ord som är våra fötters lykta och ljus på vår stig. Allt är möjligt för oss. Allt är möjligt för oss i den här tiden. Och när anden kom över de tidiga kristna, så hände någonting. Och det är det, att det som de var helt förvirrade kring för innan anden föll, nämligen, har Jesus uppstått eller inte? De trodde ju inte på kvinnornas vittnesbörd till först. Men så småningom började det gå upp för dem. Och efter att den helige ande hade fallit, efter det så blev uppståndelsen att Jesus hade uppstått fysiskt, att han hade faktiskt besegrat döden. Det blev en enorm katalysator för de första kristna. Det var därför de stred till blods mot irrläraren om att Jesus inte hade vandrat i en fysisk kropp och inte hade dött på riktigt. Paulus säger, om ni liksom har satt ert hopp till Kristus och han inte har uppstått, då är er tro helt meningslös, säger han. För den är baserad på det här, att han var full Gud, han var sann människa, han dog för oss, han tog den förbannelse som fysiska människor borde ha fått. Men eftersom han hade levt ett syndfritt liv kunde döden inte behålla honom. Han uppstod till nytt liv, och det nya livet har han utgjutit över oss genom sin helige ande. Det är den sändade kraften, kära vänner, som vi finns i idag. Som vi kommer att ta del av i nattvarden här så småningom. Min hälsning här är, han är inte här. Graven är tom. Graven är tom. Aldrig mer är vi ensamma, utlämnade åt oss själva eller i egen förmåga. Han har sagt, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så utifrån den här vilan av att vara i förbundet med allt vad det innebär, så har vi en Guds rikes funktion. John C. Maxwell har sagt en otroligt bra sak. Han har sagt, den som går med Gud är alltid majoritet. Jag älskar det. Den som går med Gud är alltid i majoritet. Så igen, Paulus fråga, vad ska jag göra? Som missionskyrka idag, den här konferensen, så hoppas jag i Jesu namn att vi ska våga ställa oss den här frågan. Vad ska vi göra? Eller vad ska jag göra som individer också? Matte Aspik hade ett fantastiskt fint seminarium om livspusslet, Gud och jag. Och där så hörde vi det här att tjänandet och livet i Gud, det är inte en börda och ett ok, det är en förmån. Tänk om vi lyckas vända det så. Det är en förmån. Livet i Gud är en förmån. Och jag vill läsa en sak från psalm 110 i Psaltaren. Och nu dallrar det för alla gamla ärrade missionsförbundare och numera missionskyrkofolk. För den här sången sjöng vi i många, många år när det skulle tas kollekt. Men den finns i ett sammanhang som är bra mycket viktigare än kollekt. Men tänk om det här skulle få bli verklighet i vår tid. Det står i vers 3 i psalm 110. Det står, villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Villigt kommer ditt folk. I helig skrud kommer din ungdom till dig som dagg ur morgonrånadens köte. Då ska vi förstå att psalm 110, den finns i ett sammanhang, i en kontext. Det är en messiansk psalm, handlar om Jesus som kung, präst, profet. Det handlar om den segrande messias, om Jesus som konungen. Att han har all makt i himlen och på jorden. Och det sa han, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Här står det, han är messias, han sträcker ut sin spira från Sion. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Och tänk om den här tiden är nu. Tänk om det är den tiden som vi lever i nu. Att hans folk kommer villigt. Som Matti sa, inte att vi byter ut, sök först Guds rike och hans rättfärdighet mot ett låt mig först. Oerhört bra poäng. Tänk om vi skulle kunna släppa det här låt mig först. Volvo, villa, Vove, allt möjligt. Som materialismen som äter upp oss inifrån. Och istället vara ett folk som kommer villigt. Som agerar när Gud talar. Att han är messias, herre och konung, det råder det ingen tvekan om. Men kommer vi villigt? Det kan inte vara hans respons. Det är vår respons. Han har frälst oss, gett oss barnaskapet. Andra krönikeboken, där säger profeten Hanani säger till kung Asa så här att Herrens ögon sveper över hela jorden för att han ska kunna stärka dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Gamla 1917 sa ungefär att Guds ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Det handlar om utrustning och funktion. Gud är med. Liksom när vi är beredda att ställa den här frågan, herre, vad ska jag göra? Vad ska vi göra? Så sveper hans ögon över jorden för att han ska kunna bistå oss med sin kraft. Det här är oerhört, oerhört viktigt. Jag ska lämna er med ett sista bibelställe. Så ska vi fira nattvard tillsammans. Från första Thessalonikerbrevet 1. Läsa ett kort sammanhang därifrån. Knyta ihop alltihopa där. För det här är en församling då i Thessalonika förstås. Som Paulus hade en relativt kort tid i. Som han fick vara med och föda fram. Och vittnesbördet hade slagit rot på ett väldigt speciellt sätt. Det här med barnaskapet. Men också funktionen i den här församlingen. Och jag vill läsa det här för jag gillar uttrycket som Paulus har här. Han säger i vers 6. Först han talar om hur de tog emot Kristus, lät sig rotas i honom. Och så står det i vers 6. och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Från er har Herrens ord gett eko. Inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Där var evangelium och teologi alltihopa i några verser. Men tänk det här, alltså det här är en mobiliserad kropp. Det här är en mobiliserad kropp. Guds ord, evangeliet, gav eko från församlingen i Thessalonika. Över hela Makedonien, över Akaja. Långt utöver vad Paulus kunde göra. Han var en ensam apostel. Men han hade sått någonting. Evangeliet hade planterats. Den helige ande hade fått göra ett verk. Och de mobiliserades. Så min fråga här blir idag. Vad blir ekot från missionskyrkan i Finland den kommande tiden? Vad blir ekot från oss? Ni som lyssnar på Markus Österlund när han undervisar utifrån mobiliseringen i Hemja. Blir ekot det som de förnämsta bland tekoaiterna gjorde? Att de vägrade böja sin nacke för att tjäna sin herre. Är det det ekot? Eller gör vi som Baruk som tjänade med stor iver när han byggde på muren? Vilket eko får gå ut från oss? Ni måste förstå, kära vänner, att rörlighet, det är vårt naturliga tillstånd. Rörelse är vårt naturliga tillstånd. En fysisk kropp som mister sin rörlighet är ett onaturligt och oerhört jobbigt förstånd. Tro mig, jag låg 2 månader i en stålkena. Det känns inte bra. Och sen när du ska komma igång igen så verkar alltid din kropp. För någonting händer under den här tiden man inte är i rörelse. Musklerna försvinner. Tron är en muskel. På engelska jag läste en ärad trospredikant en gång som sa use it or lose it. Jag gillar den utsagan. Riktigt på riktigt. Use it or lose it. Det finns någonting där. Är vi en kropp i rörelse? Precis lika är det med Kristi kropp som med en fysisk kropp. Vi är födda för att vara i rörelse. Paulus säger att vi förs fram i Kristi segertåg. Vi är födda att vara i rörelse. Så vilket eko kom när du får hem liksom till Kvevlax, till Vasa, till Sundom, till Närpes, till Åbo, till Mariehamn, till Ekenäs, till Billnäs, till Helsingfors, till Sibbo, till Borgo. Vilket eko blir det från våra församlingar den kommande tiden? Bordet är dukat. Människor ropar som aldrig förr. De vill ha svar. De vill ha förvandlade liv. Finns vi där för att ge det här? Finns vi där för att erbjuda nådens gåva? Tror det är den fråga Gud ställer till oss. Han har gjort allt, frälst oss, gett oss barnaskapets ande, kraftens ande. Men finns vi där, beredda att vara mobiliserade? Tjäna i det lilla, så han kan göra sitt verk. Ska vi be tillsammans? Fader, vi tackar dig för att du leder oss där vi går bedjande fram. Fader, vi tackar dig för att du vill sätta oss i rörelse på ett sätt som inte blir ett hot mot vårt känsloliv, mot någonting i oss. För vi förstår att vi är dina barn. Inget kan rycka oss ur din hand. Vi har ställt den här frågan en gång, vem är du? Och du sa, jag är Jesus. Du har frälst oss. Du har älskat oss med en evig kärlek. Därför vill vi också ställa frågan, vad ska jag göra, Herre? Vad ska vi göra i den här tiden? Tack att du har gett oss en profetisk ande som talar, uppenbarar och leder. Du har gett oss ditt ord som befäster oss och ger oss struktur och vägledning och fasthet. Så Herre, vi vill bara sändas ut idag som ditt folk, som en missionskyrka i Finland. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.